Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Och välkomna till ett sprillans nytt lille lördag så här i den första klämtande veckan av juni. Det är juni, det är liksom lika mycket panik som glädje, men för mig är det också väldigt mycket festivalassociationer med juni. Mm-hmm. För det var då förr i tiden man hade liksom peppat för de här festivalerna skulle ske efter skolavslutningen och det var liksom... Det var då det hände. Och jag såg ju den här dokumentären som är på SVT nu om Hultsfredsfestivalen. Ja, men det var ju i alla fall något form av 20-årsjubileum eller någonting från när sista Hultsfredsfestivalen var. Och SVT körde ju 3 timmar här innan helgen. Och jag hann ju tyvärr inte se det, men jag såg den här dokumentären och det väckte en massa tankar i mig. Varför ser du så frågande ut?
Jag tänkte att du skulle få med mig på tåget.
Festivaltåget?
Ja, men jag stod kvar på perrongen.
Ja, jag märker det.
Blank och stel.
Vad an detta? Jag har ju ändå sett dig på Lollipopet.
Ja, men jag var ju inte utanför VIP-området.
Nej, det kan inte vara. Det var ju faktiskt exakt där inne jag såg dig sitta och kliddra med Kent.
Jag har alltid haft väldigt svårt att uppbringa den där känslan att jag ska packa inför våldtäkt, ljummerbärs och liksom geggamoja och babbamoja i skorna.
Oj, det här är verkligen en sån här efterkonstruktion från någon som aldrig varit på festival. Då var det alla negationer uppradade på en gång.
Jag fick inte till det där. Jag ville så gärna, jag kommer ihåg, jag planerade att jag skulle åka till Roskilde. Men jag kom bara till att jag läste om när de hade haft ägglossningsläger där på 70-talet. Då tänkte jag, I won't go there.
Ägglossningsläger?
Ja, de hade ju det, grupp 8.
Jaha.
Då åkte de till Roskilde.
För att ägglossa?
Ja, eller för att kolla då när man ägglossade. Så då fick man lägga sig i någon liknande gynstol och så fick man titta med ett litet mikroskop och sen så, nu kommer ägget! Och så kolla sig från
det. Det känns ju väldigt långt ifrån den typen av liksom, festival
var
som jag var
Gallagher?
På.
Nej, jag vet inte. Jag tror att det...
Jag tror att fel associationer ifall du tänker på ägglossningsparty. Det blev säkert ett och annat ägglossningsparty där.
Det blir alltid.
Med tanke på hur många hunkar som sprang omkring på festivalområdet.
Det gjorde det verkligen. Nej, jag var där på Lollipop och jag var på någon till. Men jag vet inte vad det är. Du kanske kan göra en liten analys. Jag blir osäker. Festivaler gör mig... Jag får ångest. Jag blir osäker. Jag tror att det handlar om att jag kanske inte har så bra koll på musiken.
Ja, men det är det. Det var ju också roligt. Vi spelade ju Kent här hemma när vi körde våran Girls Night Out som blev ungefär en timme på Milles.
Girls Night In.
Girls Night In. Och då spelade jag Kent för dig och du bara så, åh Kent, blåljus. Så då förstod jag hur lite Kent du egentligen lyssnat på med tanke på att låten är väldigt känd som blå jeans. Men jag orkade inte där och då rätta dig. Jag tänkte att hon får leva i sin blå ljus, ja. Villfarelse.
Det är ju, det där kan du faktiskt inte slå mig på fingrarna. Jag har lyssnat väldigt, väldigt mycket på Kent.
Men du kan ändå inte vara låtarna heter.
Nej, men det kan jag ju aldrig.
Nej, det är ju tjej nu när du säger det.
Jag har ju något eget.
Ett eget Kent-album.
Nej, men jag har ju en egen ordblindhet som forskarna gärna kan gräva lite i sen när jag har dött. Nej, men jag har också tänkt en hel del på 90-talet. Dels för att jag fastnade i en artikel om The Rabbit.
Mm-hmm.
The Rabbit var ju... eller Rabbit kanske bara hette. Det var ju... jag kan läsa ur storylinen ur den, då, den första säsongen av Sex and the City. The Turtle and the Hare. The storyline goes like this. Miranda tells Charlotte about her rabbit. Skeptical, Charlotte visits a sex shop and buys one. Oh, it's so cute. I thought it would be scary and weird, but it's not. It's pink for girls. Sen blir hon helt besatt av den här lilla maskinen och börjar då liksom ställa in olika planer som hon har med sina kompisar, för att då hon blir beroende, och det enda hon vill är att vara hemma och vara tillsammans med sin lilla vibrator.
Mm.
Och det här, den här scenen och den här sexleksaken blir ju en, ja, men formidabel succé.
Ja, det är ju kanske den snyggaste marknadskampanj för en sexleksak någonsin.
Ja,
vi skriver in produkten i innehållet, så formar vi hela innehållet runt produkten, och sen så kommer det vara en braksuccé som alla vill ha.
Precis. Och man kan väl säga att just där och då så tog vi ut våra sexleksaker ur garderoben.
Så var det ju.
Och had it in the open air. Och det är ganska spännande, för att det finns en väldigt klassisk sexleksaksbutik i San Francisco. Och hon då, Carol Queen, som har jobbat väldigt länge, hon sa att vi visste ju inte, vi hade ju inte HBO, vi visste ju inte att det här programmet hade gått liksom, det avsnittet. Och så kom vi då, hon sa, kom till jobbet dagen efter, och det stod liksom en lång ringlande kö som såg liksom
sugna ut på en kanin.
Precis. Så att jag tycker det är intressant det där med 90-talet, det är väldigt dubbelt. För å ena sidan fanns det ju feminister, liksom hårfeminister om man ska säga, radikala feminister som till exempel Linda Skugge, som menar på att vi kan inte bara sitta och vänta, utan vi måste liksom utagera. Sen tog hon ju tillbaka allting och lämnade, lite som Cissi Wallin, 1 miljon unga svenska tjejer som förlorade sin gudinna över en natt. Liksom. Deras religion hade trampat sönder.
Ja, men det var liksom även liksom Ebba Witt-Brattström, grupp 8, liksom feminismen, att de överger skeppet till sist, för att det blir liksom för mycket konflikt i de egna leden, och feminismen som idag tror jag är på ring eller version 5 utav sig själv eller ännu äldre.
Mm.
Man tillhör ju olika faser utav feminismen för att den är under ständig liksom progress.
Mm.
Det är rätt komplicerat liksom. Och jag tror att så här, det som också många gånger är feminismens fall, det är väl alltid de som är övertygade många gånger liksom ger upp för att man inte klarar av de inre konflikterna.
Mm. Men jag tycker det är spännande ändå, för att Linda Skugg inspirerade ju väldigt, väldigt många unga tjejer till att våga fortsätta gå sin egen väg, måste man ändå säga. För att det som ni som inte var med på 90-talet kanske inte förstår, kanske framstår som lite roligt det här med liksom den nya feminismen, men det var ju svårt för de tjejerna som verkligen tog ideologin liksom ett steg till. Det var hora, det var fitta, man kastade pinnar på de här tjejerna på skolgården. De var ju extremt utsatta. De var oknullbara från dag ett då.
Jag var ju en av de här post-punk-feministerna då, som liksom aspirerade på Skuggeland.
Ja.
Men också liksom följde Kim Gordon, som var en av grundarna då i post-punk-bandet Sonic Youth. Hon hade ju en rörelse då i New York som var liksom mycket mer progressiv än den som kanske var i Sverige, där det var mycket mer så här, tjejer som viker ut sig dumma i huvudet. Alltså den var ju mycket mer anklagande mot det egna könet. DIY-rörelsen som Kim Gordon står bakom, som är liksom do it yourself, det är ju att man grejar saker själv. Vill man liksom bli designer, gör det själv. Vill man starta ett band, gör det själv. Lägg inte så mycket värdering i det, bara gör. Mm. Punkt liksom. Mm. Och liksom håll inte på att hela tiden gå in i den här konflikten mellan könen, utan så här, visa snarare på styrka i att vara kvinna och vad det innebär. Att vi är fullt lika kapabla som vilka män som helst. Gör det själv bara och håll käften. Den var ju mycket mer liksom, den var ju progressiv, men den var inte så aggressiv.
Men jag tycker att det där är så svårt. Det finns en amerikansk filosof som heter Nina Power.
Mm.
Hon menar ju på att så här, den här Sex and the City-feminismen, att den liksom genom ett trollslag då urvattnade liksom feminismen och gjorde den då till liksom, vad ska man säga,
den sexualiserade feminismen.
Och gjorde den som, till en liksom, vad ska man säga, en dyr jäkla accessoar.
Mm.
Och så här, helt plötsligt så tyckte man då, eller feministerna, de riktiga feministerna och filosoferna kände så här, i och med Sex and the City så fanns det liksom inga kärnvärden kvar.
Nej.
De kärnvärdena
det
som...
Det handlar ju på liksom shoppinghyllan.
Ja, precis. Men samtidigt så kan jag se det som, de var väldigt handlingskraftiga. Ja,
men det som var kapabelt med serien var att de kristalliserade ut att det finns inte en kvinnotyp, det finns fyra olika kvinnotyper.
Mm, mm.
Och Darren Star har väl aldrig varit liksom fel ut när det kommer till kvinnligt liksom underhållning och serier och skapa liksom karaktärer som kvinnor kan identifiera sig med. Liksom. Och i, även i den här serien så var det ju så tydligt vilka de här personerna var.
Mm. Men det som jag tyckte var så befriande, men som man kanske mer undermedvetet agerade på, om man nu ska prata om den feminismen som är slagfärdig och att man ska gå ut och förändra världen. Liksom.
Mm.
Det var ju det att det var så befriande att man levde liksom ett liv själv där man var ute väldigt mycket. Man var ute typ så här 5 dagar i veckan. Man liksom kanske objektifierade män, men lite bakom deras rygg på tjejmiddagar. Och liksom, man levde på ett hedonistiskt sätt, precis som män hade gjort i alla tider. Och här var det då 4 coola, roliga skådisar som på något sätt bekräftat så här, det är okej. Okay. Mm. Du kan ändå vara den coolaste hönan i klassen, även fast du inte spelar på snubbarnas planhalva. Så jag tycker det är både och. Det är både urvattnande, men det var också bara en tv-serie. Och nu när man tittar på alla 90-talsfilmer, bland annat jag tittade på en romcom igår med Matthew McConaughey och...
McConaughey brukar han heta. Ja.
Matthew McConaughey och Kate
Hudson.
Den heter 10 sätt att göra sig av med en kille.
Mm.
Och då handlar det om Kate Hudson som jobbar på en typ Cosmopolitan.
Mm. Det var verkligen the thing alla gjorde grejer om.
Ja, att jobba på tjejtidning. Det var liksom,
största. Ja, det var redaktör på.
Ja, snack om att urvattna. Urvattna journalismen.
För jag såg nämligen den här 13 going on 30. I helgen som då handlar är liksom någon remake, kvinnlig remake på Big, där en tjej då som är 13 år drömmer om att bli chefredaktör för den här otroliga modetidningen. Sen vaknar hon upp en dag och är 30 år och är det, och hur hon ska förhålla sig till det. Och det här är också då någon form av 90-talspastisch.
Var den bra?
Det var bättre än vad jag trodde, men det var verkligen inte bra.
Plotten är att Kate vill skriva mer seriösa grejer.
Okay.
Hon vill skriva om krig och feminism och politik. Och redan här,
hon vill till Washington.
Va, precis, hon vill till Washington. Och det här garvar hennes chefredaktör så mycket åt. Så här, nej, du måste skriva om liksom kläder som passar för din kropp, dieter. Alltså så som det verkligen var. Mm. Varenda tidning handlade ju om hur du skulle kunna banta.
Bli mer sexuell.
Förföra killar, till och med så här... Det fanns ju till och med suga av
guider.
Guider.
Men kommer du ihåg den här filmen What Women Want med Mel Gibson som också handlar om någon så här reklambyrå eller tidning. Alltså det var ju det var ju de två liksom narrativ som var på 90-talet.
Men reklambyrån ställer till så mycket mer för mänskligheten än vi någonsin kan ana. Då säger chefredaktören att säga okej, du får skriva om det här. Du får först skriva om att du ska försöka leva på killarnas planhalva och bli av med en kille på 10 dagar. Du ska dejta honom, men du ska vara så vedervärdig att han kommer absolut, han kommer dumpa dig inom 10 dagar. Och det här är ju också så himla spännande att det är helt otroligt. Det är nästan så här, det är så overkligt att en tjej ska vara douchig.
Ja, exakt. Hur går det till?
Nej, men liksom det fanns inte på kartan, utan tjejer ska då sitta och vänta på killar och gråta och äta glass och så här. Ja, så det här, vadet blir då att hon ska ta random kille på en fest och först förföra honom och sen bli en jävla douchebag.
Mm. Okay.
Hon går upp till sin chefredaktör och säger så här, nu har jag gjort det här. Nu vill jag skriva om politik. Nej, så blir det inte riktigt. Utan du kan ju skriva om vad du vill. Alltså hon har bara blåst henne. Hon har sagt att om du skriver det här så får du skriva om vad du vill.
Jaha,
men när hon väl ska göra det,
då
var hon ändå bara en fitta.
Precis. Mm. Åh gud, jag kommer ihåg, nu fick jag en sån här flashback från när jag jobbade på reklambyrå på 90-talet. Och jag pluggade då på både Forsberg som det hette på den tiden och Bergs med syfte att bli, vad heter det, jag satt i receptionen då och var projektledarassistent. Och min ambition var att bli art director på den här tiden. Nu pratar vi alltså 1998.
Och det här, var ju fett då.
Ja, det var fett och det var det tyngsta man kunde bli liksom, en kvinna. Och det var ju nästan inga kvinnliga ADs på den tiden. Då säger min chef när vi ska ha det här utvecklingssamtalet när jag ska då, vad jag tror, få börja sätta igång med mitt nya jobb. Han bara, nej men Anita, jag tror ingen som kan se dig som någon annat än receptionist nu när du har suttit i receptionen, så att jag tror inte att det är någon idé för dig att ha den ambitionen.
Nej.
Vet du, jag blev så nedslagen så att jag tror aldrig jag har tappat liksom ansiktet så mycket. Jag kan inte säga någonting.
Nej.
Och det där som, du vet, såna där grejer som män gjorde på den tiden, det kunde prägla en på ett sätt. De knäckte unga kvinnor genom att hela tiden degradera dem.
Mm.
Så det jag gjorde var att jag åkte till Paris ett år, tog tjänstledigt, pluggade, och sen var det en tjej som var ersättare åt mig i receptionen som sen helt plötsligt då hade bara typ klagat på att det var ett dåligt kopplingssystem i växeln. Och med den lilla sägningen, ja, då var hon uppgraderad och helt plötsligt var hon projektledare när jag kom tillbaka. Så att jag bara kände att så här, det här är djävulens arbetsplats. Jag är så... Fakt, jag måste bara sluta.
Det var ju djävulens arbetsplats och jobba på reklambyrå.
Ja.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När man gör då en analys av skenet i den här filmen så finns det ju så mycket fatshaming. Mm. Man ser en tjej som är lite mullig när han då, Matthew, ska välja tjej.
Mm.
Du vet, de skrattar så mycket när de tittar på den här tjejen då.
Ja, men det är som att kolla på Bridget Jones eller Love Actually. De som är så kallade de tjockisarna, de är ju inte tjocka. Men det är så fruktansvärt fatshaming, för alla vill vara smala på 90-talet.
Ja, gud. Men det är nästan som att man är... alltså ett monster. Ja, men det är såhär,
om du har medium så är det ett monster.
Ja, såhär, varför är de ens utanför dörren?
Exakt.
Lite som det är helt sjukt alltså. Och även såhär, bögfobi såklart, helt öppet.
Ja, ja, ja.
Allting är ju då helt öppet.
Mm.
Så att säga. Och är man liksom, har man glasögon så är man såhär, en nörd och lite korkad. Allting följer utseendekoderna från Bibeln.
Mm.
Men då i alla fall så gör de slut där då, och hon går upp till den här chefredaktören som jag sa och får inte skriva vad hon vill, så hon skriver artikeln som att hon har blivit lurad, och nu blir det så fläskigt. De har känt varandra i 10 dagar. Hon skriver den här artikeln som att han vore fan Guds gåva till hela mänskligheten. Hon har aldrig träffat någon som är så underbar, hon har förlorat sitt livskärlek, jada jada jada. Hon gör som kvinnor gjort i alla tider och måste göra i alla tider för att få fortsätta vara med i flocken. Hon tar på sig skulden för det havererade. Fast han har varit en lika stor douchebag han.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, men det är inte relevant.
Det är inte relevant.
Och det är lite som Ida Östensson sa i liksom vår förra podd när vi pratade om allt osynliga som kvinnor gör. Att om vi inte tar på sig, vi fixar allt, manteln på jobbet, då är det inte säkert att vi får vara
kvar. Men du förstår ju att det här är ju också ett sätt då för att reglera kvinnor från den amerikanska filmindustrin. För helt plötsligt kom 90-talet och Sex and the City och allt det där. Och helt plötsligt ville kvinnor göra karriär, för de ville leva som brudarna i Sex and the City. Men då blev ju liksom amerikanska män stressade, för att hela amerikanska samhället är ju byggt på att det är en person som jobbar, oftast mannen. Kvinnan håller sig hemma för liksom daycare och allt där. Det kostar ju sinnessjukt mycket. Så att hela liksom systemet var ju under rubbning här. Så det här var ju ett sätt då att få kvinnan att stanna hemma men ändå känna sig bekräftad genom jobb. Och man behöver inte åka till Washington för att bli en sån där ond, iskall kvinna. Man kan vara jätteduktig fast man är hemma. Och så kan man skriva lite artiklar i veckan samtidigt man passar barnen och bara är sådär.
Jag vet.
Precis perfekt tillfreds med allt.
Och så fick man jobba dubbelt så mycket.
Exakt, så bra!
Nej, men Linda Skugge hävdar ju att det är inte samhället stort. Det är inte bristen på karriärmöjligheter. Det är kvinnorna själva som sänker varandra.
Jag tror att hon har vissa poänger i det.
Det har hon, ja. Såklart. Men det här är ju ett sammelsurum och det bakas ju och kokas ihop. Men hur jag än liksom vrider och vänder på det här när jag tittar på senaste avsnittet av Gift vid första ögonkastet. Ni kan för övrigt gå in vid vår underbart genomskinliga betalvägg.
Det kostar 49 kronor för en månad, det vill säga 12 spänn ungefär per avsnitt att lyssna på de här. Kan ni unna er, tycker jag. De är riktigt bra, måste jag säga själv.
Bättre än romkoms.
Ja.
Hur som helst, och jag ser då Ida. Vi har ju pratat om det i veckans avsnitt av Gift i första ögonkastet. Att man initialt är så programmerad och autokorrigerad att man tänker så här...
Vi är tillbaka till män har rätt.
Ja. Och 90-talsuttrycket från Arvid som jag ändå tycker känns som en modern och mogen och liksom analytisk man som säger att för att hon ville ta en shot, en vodka shot och kröka på lite på den här gemensamma parfesten.
Då börjar vi direkt problematisera också för vi har alkoholskammen med oss. Mm. Hon har problem.
Mm. Hon har problem. Det här var inte bra. Ville hon verkligen ha med sig fler flaskor bubbel till grillfesten? En flaska räcker väl?
Och jag tycker också det är spännande att man har valt att lägga det fokuset i klippningen. För att det skapar dynamik och det skapar en diskussion och det skapar också en sköka.
Mm. En alkoholiserad sköka. Just, dubbelsköka. Ja.
Inte bara pippande Barbie-dockor som ligger nakna på varandra utan också en riktig vinhaga.
Mm. Och då uttrycker han sig i termer som jag tycker det här var osexigt. Direkt till, kopplat till hon är inte längre knullbar. Hon är inte Madonna, hon är bara hora. Två. Och där kommer riktigt klassiskt 90-talsuttryck.
Ida går iväg och ska shotta vodka. Liksom. Den situationen i sig är inte laddad, utan det är vad den väcker i mig.
Det är dags att börja tänka om.
Jag skiter egentligen fullständigt i hur folk uppfattar mig. Det är klart att man vill bli uppfattad på ett positivt sätt. Men är det någon som inte skulle fatta mig på det sättet utan kanske bli stött av någonting jag säger eller gör, ja... Då får det vara så.
Jag tycker det är osexigt. Framkallade en känsla i mig av lite oro och lite avsmak också.
Avsmak.
Avsmaket.
När använder du ordet avsmak?
Gud, jag blev så paff när jag såg den här scenen, så jag tror liksom aldrig att jag använt den. För det är ju ett extremt laddat ord. Jag har känt avsmak för vissa personers beteenden, vissa saker, men jag tror aldrig jag använt det direkt till en partner.
Nej, och det här föranleder ju då, och det ser man också tydligt tycker jag i Gift första ögonkastet, att kvinnor redan innan de har gått in i en parrelation eller träffat någon sänker garden för att inte vara ett hot. Och om man är med då lite på killarnas planhalva som romkommens intention, det kanske var romkommens intention, så blir man kallad för de mest nedvärderande historiska uttrycken.
Ja, absolut.
Så summa summarum, romkommens tid är inte över.
Nej. Och det blev lite, jag var lite deppig efter det här avsnittet faktiskt, måste jag säga. Men någonting som jag absolut inte var deppig över var när jag såg den här dokumentären om Hultsfred. Eller talat rent liksom kvalitetsmässigt eller hantverksmässigt. Kanske inte det bästa jag sett. Jag förstod att det fanns otroligt mycket material. Man var tvungen att välja en storyline. Ja, det kan ha gjorts på många olika sätt, så jag ska inte hålla på och säga vad som var bra eller dåligt. Men den efterlämnade en känsla hos mig som var mer intressant än faktiskt det jag såg på tv. Det var liksom att jag såg att vi då som ung generation på 90- och 00-talet, att vi var en ung grupp människor och de som var 40 plus, det var en annan grupp människor där vår referensram kanske var en Entombed eller Creeps under tiden de refererade till liksom dansbanor och Kalle Julabo, att våra liksom vägar aldrig möttes via musik. Det var liksom ett vattentätt skott. Som liksom, det var bara en vägg. Det var ett vi och ett dom. Och att vår ungdomsrevolt på något sätt var så mycket mer aggressiv än vad ungdomarnas revolt mot oss idag. Det finns inte riktigt något att revoltera mot, för att vi är alldeles mycket mer en homogen grupp. Ja, men idag är ju liksom Tåström liksom närmare 70 år. Alltså han är ju punkfarfar, och han har ju lika många liksom 15-plussare i publiken som 70-plussare. Det är liksom, vi har blivit en homogen grupp under tiden som jag jättegärna skulle gå på liksom Lil Nas X, som var en av de artister jag liksom lyssnade mest på Spotify förra året. Precis som min dotter lyssnar på Lil Nas X. Och här blir det jävligt spännande, för att nu är helt plötsligt vi bara ett stort sammelsurie-grupp, för vi har samma referensramar inom populärkultur och musik. Det finns inte riktigt den här motsättningen vi och dem. Sen kan de springa runt och kalla oss för boomers och vad som helst. Men det är ingen riktig revolution. Och när jag såg den här dokumentären så tänkte jag också på hur alla såg ut. Att det var några som var riktigt, riktigt snygga och coola. Men det var ju ingen som var fixad, utan de var de liksom grundsnygga och coola, och så coola ut på scen. Och de var ofta popstjärnor och frontade band och så vidare.
Modeller.
Och modeller liksom. Och sen var det alla andra. Och det betyder inte att det var någonting sämre. Idag har ju människan dopat sitt utseende så alla ser ut som att vara på scen. För det som hände på 90-talet var ju att vi aldrig vände kameran mot oss. Eller rättare sagt, gjorde vi det så visste vi hur den bilden skulle se ut ungefär en och en halv, två veckor senare.
Ja, när den kom tillbaka från labbet. Blinkandes med en lite dregel ner vid mungiporna.
Ja. Ja, men exakt. Och det är klart att det här narcissistiska samhället har gjort att vi alla är liksom lika gärna kan se ut som 70 plus som 20 plus. Mm. Det är ingen skillnad. Vi har blivit en homogen grupp, vilket jag på ett sätt kan tycka finns något otroligt fint i, att vi har en sån kontakt med varandra, att ålder inte längre definierar oss som individer. Det finns inte ett vi och dem. Samtidigt kan jag känna en sorg över att det inte finns någon individualism längre. Den individualismen jag såg i de här ganska risiga videosnuttarna från 90-talet, där folk faktiskt var fula och såg ut på alla möjliga sätt, att det fanns liksom ingen, att inte folk var så stressade. De var inte så stressade över det här. De tyckte inte att liksom, det var inte det utseende som definierade någon.
Nej.
Utan det var något annat som definierade någon. Och jag har ju det coret i mig själv. Samtidigt har jag gått in och blivit liksom förhäxad av att vrida kameran mot mitt eget ansikte och ta en bild och definiera mig genom det. Och jag funderade jävligt mycket efter jag såg dokumentären hur mycket det egentligen påverkar mig som individ. Mm. Väldigt mycket mer än vad jag tror.
Det tror jag med, men jag tänkte på det igår när jag låg och scrollade lite på Instagram. Jag kände så här, nej men vet du, jag orkar inte se en till tjejhelg med fixade faces och perfekta kläder och skratt in i kameran där alla ser likadana ut. Jag orkar inte bara. Ge mig typ en ödla från 90-talet.
En riktig gultandad rökig ödla med tunna jävla ögonbryn som är målade med svart kajal.
Nej, men idag så ramlar man ju baklänges som man ser en gultand.
Ja. Okay. Du får ju panikångest.
Nej, men det är helt otroligt. Du är något verkligen på spåren. Att när man inte ser någon längre som är gråhårig, när mammorna ser ut som sina döttrar, när snubbar har perfekta käklinjer vid 70, när alla kan liksom referensen till varandras musiksmak, tycker jag i och för sig någonting bra, då blir ju samhället inte mindre klasslöst men mer ålderslöst. Men samtidigt så blir ju besattheten av att vi alla då kan definieras som unga.
Exakt.
Det blir den nya markören, och jag vet inte fasen hur det ska sluta, alltså, för det kräver ju jäkligt mycket. Och blir det så himla intressant då? Jag menar, Linda Skugge sa ju där mot slutet av sin feministiska superkamp att nej, vet ni vad, det här är inte lätt någonstans för mig. Mina barn kan knappast sätta sig mätta, jag håller på att slita ihjäl mig, nu skiter vi det här, vi skiter i feminismen, nu ser vi om vårt eget hus. Och då, liksom, det var ju tiden för startkottet för att vara individualistisk och inte bry sig om andra. Ensam är stark och hit och dit.
Fast det finns ju ingen individualism idag, det är det som är problemet. Vi påstår att vi är individualister,
ja, men
alla
är saknar inte det. Flocken.
Ja, men vi är ju liksom 100% homogena i vår individualism. På 90-talet och 00-talet, då var faktiskt folk liksom feminister och individualister. Sen kom Sex and the City, precis som du sa, och Spice Girls, och liksom kommersialiserade feminismen och individualismen och gjorde liksom fem eller fyra karaktärer av det. Och
då de här fyra kvinnotyperna finns. Välj en!
Välj en!
Och det gjorde man ju.
Ja, och det gjorde man. Och där någonstans så liksom dog kvinnligheten.
Ja, jag håller med dig. Och jag kommer ihåg när man var på så här roliga fester på 90-talet och folk kom in i kanindräkter och var nakna och det fanns liksom ingen blick på att någon skulle avslöja dig.
Nej.
Utan ville du köra ditt race, då gjorde du det. Och det var så här, what stays in here, what happens in here stays in here. Och så var det. Och nu är det den eviga rädslan för att bli uthängd som full, ful och feministisk.
Ja, och liksom, du vet alltid att det liksom finns en risk att en kamera kan åka upp.
Mm.
Och någon har dokumenterat dig eller du dokumenterar någon. Och var det där materialet tar vägen dagen efter. Alltså den här otryggheten det hela tiden skapar med en, där jag upplevde att det lilla materialet jag såg från liksom backstageområdet eller från tältområdet på Hultsfred, det var så befriande, för det var ingen som så här dokumenterade dig där. Förutom kanske på dina liksom egna framkallade bilder, men de skulle aldrig få fötter och ta vägen någonstans. Det var en rolig anekdot som berättades i dokumentären, där en stor företagspartner går runt på festivalområdet och blir guidad av de här som driver festivalen. Då. Helt plötsligt möter han en av sina anställda spritt språngande naken komma gående. Båda ser varandra, båda får panik och vänder åt varsitt håll och går. För att vara så här, det som hände där, det stannar där. Vi kommer inte ta med det här till arbetsplatsen. Idag tas ju det med till arbetsplatsen. Idag vet vi att arbetsgivare går in och kollar ditt Instagramflöde, att du är en god medarbetare, partner och håller inom liksom rimlig norm. Vilket är så här ett jävla äckligt, förlåt, storebrors beteende som liksom inte ska understödjas. Idag ska man ju ha en öppen profil, men då måste du hela tiden dechiffrera vem du kanske är för att passa in i någon norm. Jag skulle rekommendera alla att ha stängt konto som inte behöver ha det. För att faktiskt ha den här absoluta friheten och känna att så här, jag vill att de ska titta på mig som ska titta på mig, och de som inte ska titta på mig, they shouldn't. Punkt.
Men jag känner att det finns någon längtan där ute, speciellt bland kvinnor, att få gå tillbaka till något mer autentiskt jag som inte hela tiden nagelfars. Och jag hade ett författarmöte med Navid Modiri för några veckor sedan och du var ju där.
Mm.
Och det var en kvinna i publiken som räckte upp handen och sa jag saknar andligheten, jag tror att vi alla gör det. Vi har ett behov av att fyllas på, det är därför vi mår så dåligt. Men man vågar inte riktigt prata om det för att inte framstå då som en foliehatt eller tossig eller klimakteriehäxa.
Nej, men precis.
Och så kom hon fram till mig efter och sa, jag vill bara säga till dig.
Det hon definierade också var ju det som var så starkt, tycker jag. Idag är vi ju inte sekulära, för sekulära betyder ju att man ju tror på någonting. Idag har vi alla blivit liksom antikrist.
Ja.
Och det ingår ju också i den här problematiska situationen där vi liksom har blivit en homogen grupp.
Mm.
Vi får inte tro på någonting. Vi får absolut inte tro på Gud i alla fall.
Ja. Det är också för att vetenskapen har tagit över så mycket, så att om man har då en kompis som man träffar på någon tillställning som säger, jag är kristen, där får du Guds hjälp. Jag var ju med om det, vi var ju på samma lunch och först tänkte jag så här, sen blev jag så himla glad. Hon sa, hej, du har det så bra nu, jag ska be för dig, vill du det? Jag var så här, hell yeah!
Ja.
Jag vill verkligen att du ska be för mig. Så jag tror att allting utarmas ju, och startskottet var ju på något sätt en del av det, i alla fall Sex and the City, att det framstod som så attraktivt och självständigt och framtidsvisionaktigt, och sen så var det bara ett ännu ett sätt för en man att sätta in oss i fack.
Ja, och jag bara kan känna så här, idag kanske vi kan våga säga så här, fan, det kanske inte blev så bra.
Ha?
Vi kanske måste
börja.
Vad gör vi nu? Nu har vi gått den här vägen. Okej, vi suddar bort allting. Vi börjar om. Vart tar vi vägen?
Ja, det där tål att fundera på. Och om ni har några bra idéer om hur vi ska vända det här homogena tåget som kanske blev lite för homogent.
Jag var på en klimatkonferens nere i Köpenhamn. Och där så var det liksom Fridays for Future var där med många unga liksom arga individualister, och de var så här, vi kan inte ta pengar från den här organisationen, vi kommer inte kunna göra det här och vi gör inte det här, för alla gamla är boomers och dumma i huvudet, men vi behöver det här och 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 det här. Och man var så här, för hur ska vi kunna liksom hjälpa er ifall ni inte kan kommunicera vad ni vill? Och om ni redan bestämt er för att vi är dumma i huvudet istället för att öppna upp för dialog, när vi ändå är i den här gemensamma ytan och rummet, hur ska vi mötas liksom? Nu håller vi på att skapa misstag istället för att skapa lösningar. Jag tycker att så här, styrkan ska ju vara att säga hej, vi är egentligen en generation där vi alla förstår varandra inom ett spann på 70 år. Det här har förmodligen inte hänt någonsin i historien. Så att det är jävligt unikt. Kan vi inte ta vara på det tillfället och göra någonting bra av det? Istället så agerar vi som att det finns små mikrofiender här och där. Fast egentligen finns det inget riktigt fiendeskap. Det är inte alls så där vi och dem som det var på 90-talet. Där någon plus 40 var liksom en gobbe som refererade till liksom Kalle Julabo och gick på dansbanor. Nej, alltså så här, du förstår inte. I mitt föräldrahem med två stycken 40-talistföräldrar som liksom, mamma och pappa hade aldrig druckit alkohol innan 32 års ålder. De gick till dansbanor och dansade, och att gå på krogen, som vi sa då, vi ska ut på krogen, man sa ju aldrig att vi skulle gå ut liksom. Det var för dem att det var gubbarna i hamnen, de gick på krogen och blev fulla och det var äckligt. Och de förstod, och jag förstod att mina föräldrar, de kommer aldrig förstå det här. Vi lever i två olika verkligheter och de här verkligheterna kommer aldrig mötas så länge vi båda är i livet. Vi kommer kunna kommunicera och hitta liksom brännpunkter här och där. Men däremot så är vi helt olika som art. För de kommer från en häst- och vagn-generation. När mamma var liten så var det häst- och vagn på gatorna. Liksom. Mm. Och det var ransonen på grund av kriget. Och de har fått liksom 1942-40. Och vi kom från liksom ett överdåd och liksom, där liksom musik förenade oss och kultur förenade oss. Kultur hade aldrig varit viktig för mina föräldrar. Det var viktigt med industri och ta sig ut i arbetslivet och hitta en identitet genom sitt jobb. Mm. Den delen har vi fått med oss, men vi har också fått med oss att hur mycket och viktig kulturen är. Helt plötsligt är vi i en generation med massa människor som har samma kulturella referenser, där alla kan vara duktiga inom samma områden. Och liksom, jag vill så jävla gärna att vi skulle kunna ta ansvar och göra någonting bättre utav det, men varför gör vi inte det?
Ja, på vilket sätt bidrar du då, tycker du?
Nej, men jag bidrar genom att kunna kommunicera det. Och försöka väcka en dialog. Vi har pratat om det ett par gånger i podden, om hur ens barn hela tiden vill vara med en. Och hur den känslan har varit så jävla stressande för mig. Då jag alltid flytt från mina egna föräldrar.
Ja, men vadå? Det har väl alla fram till nu?
Ja.
Det var enda man ville vara så här, sticka från den där studentmottagningen, sticka från hemmet, sticka ut dra till sommaren. Nu är det så här, vad ska vi göra i sommar? Jag bara, men gud, ni är snart 40-50 år gamla, så vi får hitta på något själva.
Nej!
Jag tror att nu inser vi att det har bitit oss i foten.
Nej!
Nu inser vi att liksom, de biter våran svans hela tiden och nu vill vi inte ha det så här längre.
Fast grejen är, det var det jag omvärderade efter jag såg den här dokumentären. För första gången kände jag mig tacksam. Mina barn vill vara med mig. De tycker att jag är rolig. De vill vara en del av mitt liv och min värld. Fy fan vad tacksam jag ska vara.
Men är det inte två olika definitioner kring det? Jag ska ju nu på en fest, en födelsedagsfest, där de firar tillsammans 50-åringen och 20-åringen.
Ja, okej. Okay.
Och då måste jag ändå, kan inte låta bli att lägga in lite brasklapp, att det här är väl mycket för dels för att det ska bli riktigt drag på fäcken.
Ja, såklart. Och jättekul koncept, säger jag.
Ja, och dels för att man själv så här, ja, du kanske fyller 50, but you still look like 20. Det blir liksom mer hedonistiskt. Det blir så här, ja, inte samma fack, att stoppa in människor i ett fack. Men jag tror det är två vitt skilda grejer. Det här med att man ska så, laga mat till dem, se till att de har roliga semester, sommarjobb och så, det känner jag mig lite klar med.
Det förstår jag.
Ja, men som du säger, att det var någon väldigt känd magnat på Instagram häromdagen, du vet, när man får så här, skicka till sig så här, random story, som man sa så här, ja, men ni undrar vad jag tyckte var framgång. Så här, jag är miljardär, jag fattar, alla beundrar mig, men det enda som har varit en riktig framgång, det är att mina barn fortfarande vill komma hem och käka middag med mig.
Och det är väl så jävla fint.
Ja, det, och det kände jag igår också på Alla Hjärtans dag. Det började svagt.
Alltså.
Jag kom upp till ett stökigt kök. Det fanns ingenting hemma. Jag fick städa köket, fixa med katten och ta lite flingor med mjölk. Men sen tog det sig under dagen, jaså, tycker jag. Ilan och Ossian i en dummare parodisk scen skulle laga fläskfilégryta. Jag låg på Lidde Parad, lite lätt stekt efter dagens fest innan, och kollade då på olika romcom-filmer.
Nej, men jag har märkt.
Nej, men du vet, jag hör dem där ute. Du vet, jag var tvungen att skriva upp det. Det var så konstiga kommentarer. Har du, hur mycket soja har du haft i? Inte mycket. Det här smakar skit. Hur skär jag det här då? Kuber. Det var liksom som att de skulle tillaga en Nobelmiddag med soppa och spik. Alltså de liksom så här. Men sen blev det gryta och ja, lite tjafs där under middagen mellan barn och hit och dit. Någon började blöda näsblod. Bobo ville inte ha maten. Han tyckte det här är anledningen till att jag är dålig i fotboll, att ni gör så riktigt risig mat. Det var lite mycket senap i. Jag erkänner. Men det slutade bra. Jag fick lägga mig på Liddeparad med glass, kärlek och det var ett väldigt fint avslut, men jag tänker att det är lite könsbetingat just
det var så roligt, för att själv då var ju hemma själv med Penny hela helgen. Joel var i Gävle, min son var i Manchester med gudmor på fotboll, och Penny började redan då dagen innan morsdag med morsdagpeppen genom att nu skryter jag, städa halva lägenheten, duka, preppa alla detaljer för någon typ av frukost hon ska servera mig på morgonen. Jag får absolut inte gå upp ur sängen. Jag är jättekissnödig, men jag får absolut inte gå upp ur sängen. Och sen nu välkommen till bords. Då står det ett rosor där. Det ligger ett litet paket. Hon har lagat amerikanska pannkakor till oss. Gjort en egen liten sylthistoria och liksom färska bär och alltihopa. Och så la jag upp det här på Instagram. Och jag tror jag har blivit så nerlusad utav pojkmammor som var så här. Jag väcktes med så här, en halv Oreo-kaka.
Och en död råtta.
Och en död råtta. En annan kompis bara så här, började så här gråta för att hon var så här. Det här har aldrig inträffat under mina år med pojkar. Alltså så här. Förlåt, jag måste bara säga det så här. När det kommer till att ta hand om varandra, då är kvinnor det bästa, och det märks i alla mätningar också. Vem det är som tar hand om föräldrarna på ålderns höst och så vidare. Det är alltid dotrarna det faller på.
Och jag förstår också att det handlar om att samhället inte ställer samma krav, men vi kan inte gå ifrån biologin här. Nej. Det kan inte vara att man ser 2-6 månaders bebisar, den ena sitter och den andra sitter banka, banka, banka. Så mycket kan vi inte ha lagt över på dessa små, små oskyldiga varelser. Och med de orden så önskar vi inte 90-talet tillbaka, men för vi lever fortfarande i det.
Ja, men vi önskar väl kanske lite learnings från 90-talet, men också kanske lite learnings från nutiden som vi kanske kunde bara på något sätt analysera och kanske skruva lite på. Skulle allting bli väldigt mycket bättre för alla. Tack för att du har lyssnat.
Tack!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.